Både utredningen och polisen får skarp kritik. De kallar det för ett skolboksexempel på
en misslyckad utredning.
Varje år döms människor på felaktiga grunder. I podden Felaktigt dömd får du höra om utredningarna och rättegångarna där allt gick fel. Hör om fall som Thomas Quick, Kai Linna och Susanne Johnson i Felaktigt dömd.
Podplay. Det är onsdagen den 25 november 2009. Solen har just gått ner bakom Utahs berg och himlen går från mörkt orange till kolsvart. Det enda ljuset som lyser upp den karga, steniga naturen är ett antal strålkastare placerade runt ett 2 meter brett hål i berggolvet. Hålet leder ner till en grotta med smala gångar och långa passager där en människa måste ligga på mage för att ta sig fram. Sheriffen Tom Hodgson har varit här med räddningsinsatser förut, men den här gången känns det annorlunda. Det här kan bli första gången de misslyckas. Nere i grottan hörs andetag som studsar mot stenväggarna och släpandet av kläder som hasar fram på det hårda underlaget. Ljuset från pannlampor vajar i takt med räddningsarbetarnas rörelser. En av arbetarna, Dave Schertz, rör sig mot hålets öppning och kämpar sig upp på benen igen. Sedan fattar han tag i sheriffen och tar honom åt sidan. Han dör just nu, säger Dave. Du hinner inte få ner någon annan innan han dör. Du lyssnar på Kod Katastrof med mig, Tint Soneby, om dödsolyckan i Nattipattigrottan. Om 26-åringen som klättrade ner i sin egen grav. Delstaten Utah i USA är känd för sin storslagna natur och fantastiska landskap. Hit kommer friluftsentusiaster från hela världen för att vandra bland röda klippformationer, åka skidor i de snötäckta bergen eller utforska några av statens världskända grottsystem. 5 av USA:s mest imponerande och ikoniska nationalparker, kända som The Mighty Five, finns här i delstaten. Det gör även mormonerna, eller som de själva vill kallas, medlemmar av Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Deras huvudfäste är i Salt Lake City, Utahs största stad. I mitten av 1800-talet kom de hit för att etablera ett nytt religiöst samhälle, och fortfarande är mellan 50% och 60% av statens invånare medlemmar i kyrkan, vilket speglas i både politiken och kulturen. År 1960 hittar en man vid namn Dale Green och några av hans vänner en tidigare oupptäckt grotta, knappt 9 mil söder om Salt Lake City och sydväst om sjön Utah Lake. Vännerna, som är vana grottutforskare, ger sig ner i den trånga, svala grottan och märker att vissa av väggarna är täckta med vad som verkar vara någon slags lera. När de rör vid leran beter den sig konstigt. Den går från att vara fast till att bli mer flytande och elastisk. Dale Green och hans vänner bestämmer sig för att döpa platsen till Nattipattigrottan efter den populära leksaksmassan Silly Putty, som beter sig likadant som leran på grottans väggar. Nattipattigrottan är, liksom de flesta grottor, en kalkstensgrotta. Dess porösa väggar har nötts bort år efter år av vatten och bildat långa, smala krökar och slingor i berget. Men till skillnad från många andra kalkstensgrottor har Natipattigrottan inte bildats av vatten ovanifrån utan av hydrotermisk aktivitet underifrån. Det är ett ovanligt fenomen som ihop med den unika leran gör Natipatti särskilt speciell. Snart efter att Dale och hans vänner upptäcker Natipattigrottan sprids nyheten om deras fynd. Och snart flockas tusentals turister årligen till platsen för att få chansen att undersöka dess många trånga passager. Åren mellan 1999 och 2004 fastnar sex personer vid olika tillfällen i Natipattigrottan. Många av besökarna är oerfarna och utmanar säkerhetsrekommendationerna, vilket slutar i att polis och sök- och räddningsinsatser måste lägga timmar på att försöka få loss dem ur de mörka, leriga gångarna. Alla de sex personerna klarar sig, men efter varje lyckad räddningsinsats fruktar räddningspersonalen att nästa gång inte kommer att sluta lika lyckligt. År 2005 drunknar fyra personer i en närliggande, delvis vattenfylld grotta och oron för ännu en dödlig olycka stiger desto mer. År 2006 stängs Natipattigrottan för allmänheten men öppnar igen bara tre år senare, i maj 2009. Timpanagos grotto, organisationen som ansvarar för Natipattigrottan, har då sett över säkerheten och kommit fram till att bara ett sällskap i taget får vistas där inne. På nätterna låser man ingången med hänglås för att förhindra att ungdomar eller turister går in och fastnar utan att någon vet att de är där. I slutet av november 2009 är 26-årige John Jones och hälsar på sin familj i Stansbury Park i Utah. Det är veckan innan Thanksgiving och John, hans fru Emily och deras ettåriga dotter Lizzie ska fira högtiden tillsammans med Johns föräldrar, syskon och syskonbarn. I Emilys mage ligger nästa familjemedlem, en pojke som väntas komma i juni året därpå. Vanligtvis bor den lilla familjen i delstaten Virginia, där John studerar för att bli läkare. Han har en fantastisk förmåga att kommunicera med och relatera till barn. Och hans dröm är att få jobba med barnmedicin och bli kardiolog på en pediatrisk avdelning. Han är också mormon och tron har en viktig plats i Johns vardag. När han var liten spenderade John mycket tid ute på äventyr med sin pappa och sina bröder. Framförallt sin tre år yngre bror Josh. Tillsammans utforskade de många grottor runt omkring i Utah. Och intresset höll sig kvar över åren även om tillfällena för grottutflykter blev färre och avståndet mellan familjemedlemmarna större. Men dagarna innan Thanksgiving 2009, när familjen åter är samlad i föräldrarnas hem i Stansbury Park, har Johns lillebror Josh en idé till ett äventyr. Han föreslår att han och John tillsammans med några vänner utforskar Natipattigrottan, som nyligen öppnat igen. Klockan börjar närma sig 8 på kvällen, tisdagen den 24 november 2009, när John, lillebror Josh och 9 av deras vänner och bekanta anländer till Blowhole Hill, där öppningen till Natipattigrottan ligger. Ingången är i princip bara ett knappt 2 meter stort hål i marken i det annars karga, bergiga landskapet. Det finns ingen bebyggelse så långt ögat kan nå. Bara grå kalksten, sandblandat grus och några enstaka torra, bleka buskar som rör sig i den lätta vinden. Sällskapet på 11 personer, i sammanhanget en ganska så stor grupp, ger sig ner i hålet tillsammans. Alla utrustade med pannlampor för att kunna se något i grottans djupa dunkel. Bara några år tidigare, 2003, lyckades en grupp grottutforskare kartlägga cirka 413 meter av grottan. Den består främst av långa, trånga passager, men här och där leder den till större kammare där man kan vända sig om eller till och med stå upp. Ett av dessa ställen ligger i slutet på en mycket trång passage som heter The Birth Canal. Och John har läst på om passagen och vill utforska den. När man kommer ner i Nattipatti-grottan behöver man snart göra ett val. Antingen tar man till vänster till den del av grottan som kallas The Maze, alltså labyrinten. Eller så halar man sig ner för The Big Slide som sedan leder vidare ner mot den trängre delen av grottan där The Birth Canal ligger. Det stora sällskapet börjar med att tillsammans utforska The Big Slide, det största rummet i grottan. Det är fuktigt, svalt och kolsvart. Temperaturen ligger hela tiden på ungefär 12,5 grad. När de är klara i det större rummet har det gått knappt en timme och John, tillsammans med Josh och två andra vänner, bestämmer sig för att fortsätta ner mot The Birth Canal medan resten av gruppen rör sig åt andra hållet, mot The Maze. Delen av grottan som John och de tre andra rör sig mot är lite mer av en utmaning. Men eftersom bröderna utforskat många grottor som barn och John dessutom läst på om passagen känner de sig redo för att ta sig an den. Han vet att efter det mycket smala partiet som heter The Birth Canal kommer de nå ett större hålrum där de kan vända om och krypa tillbaka. Det han inte vet är att han tagit en felsväng och att han nu leder sina vänner till en del av grottan som inte alls leder till ett större rum, utan till en helt okänd del av den djupa grottan. John, som tror att han vet vart han är, fortsätter att slingra sig fram i den trånga grottpassagen. Pannlampan lyser upp tunneln framför honom och ljudet av hans andetag studsar mot de stundvis leriga kalkstensväggarna. Johns lillebror Josh och vännerna är strax bakom. Snart börjar John inse att de kanske har krypit fel, att de borde vara framme vid det större rummet där de skulle vända om. Grottans väggar nuddar vid nästan varje del av hans kropp. Och det finns inte en chans att han skulle kunna vända sig om i det snäva utrymmet. De skulle kunna backa, alla fyra efter varandra. Men John är lugn och bestämmer sig för att fortsätta. Han hoppas på att det finns en större kammare längre fram. Snart kommer John fram till en sluttning. Det är trängre här än vad det varit någon annanstans i grottan. Men han tror att han kan se ett större hålrum nedanför sluttningen där han skulle kunna vända om. Han tar spjärn, trycker ihop bröstet och skjuter överkroppen över en stenkant och ner i den endast 45 cm breda sprickan. Istället för att vidgas så att John kan vända sig om och ta sig ut smalnar sprickan och stängs nästan helt. Och värst av allt, när Johns bröstkorg expanderar igen, inser han att han sitter fast. Mm. Klockan är strax efter 9 på kvällen den 24 november 2009. Drygt 30 meter under marken har 26-åriga John Jones precis fastnat i en grottpassage. Endast 45 cm bred och 25 cm hög. Han har försökt hasa sig ner för en 70-gradig sluttning och ligger nu fastklämd med huvudet före. Blodet rusar till huvudet, men han försöker hålla sig lugn och inte släppa fram paniken. Andra har ju fastnat i Nattipattigrottan innan och tagit sig ut levande. Lillebror Josh är fortfarande en bit bakom John och kan inte se honom. Men deras röster ekar i de smala gångarna och Josh kryper och ålar sig närmare rösten för att försöka nå och förhoppningsvis hjälpa sin bror. Snart ser han sulorna på Johns svartblå träningsskor sticka upp ur ett hål framför sig. När han förstår hur allvarlig situationen är känner Josh hur rädslan tar ett fast grepp. Hålet verkar ha fullkomligt slukat hans bror. Han tar sig fram till sluttningen, får fatt i Johns fötter och drar. Inte mycket händer. Även om Johns kropp lyfts upp en liten bit ramlar han ner igen så fort Josh släpper taget. John har ingenting att hålla fast sig i för att hjälpa till att lyfta sin egen kroppsvikt och hans ena arm är fastklämd under honom. Efter några försök måste de ta en paus och bröderna bestämmer sig för att be. De ber till Gud att vägleda dem och ge John skydd i den utsatta situation han befinner sig i. Efter bönen bestämmer de sig för att Josh ska hämta hjälp. Han lämnar sin bror i grottan och börjar krypa tillbaka samma väg som han kom. För att John inte ska behöva vara ensam ser lillebror Josh till att en annan av vännerna stannar medan han själv hämtar hjälp. Så fort han kommer upp på marken ringer han 911 och säger att de behöver ha ett räddningsteam till platsen så fort som möjligt. Sen klättrar han tillbaka ner till John. Bröderna försöker behålla lugnet genom att småprata om livet och framtiden, om Josh flickvän, om huruvida han också borde studera till läkare som John. De ber ihop igen. John vädjar till Gud att rädda honom för sin fru och sina barns skull. Det dröjer innan den första räddningsinsatsen når bröderna ner i den mörka, trånga grottan. När de väl tagit sig till ingången i berget tar det ytterligare en halvtimme att åla sig ner till passagen där John befinner sig. För John, som inte bara sitter fast mer än 30 meter under marken utan dessutom hänger upp och ner, känns varje minut som en evighet. Men till slut, när klockan börjar närma sig midnatt, hörs en röst. Den kommer från en kvinna, Susie Matola, som är grottentusiast och hängiven sök- och räddningsvolontär i det karga Utah County. Lillebror Josh får flytta sig för att hon ska kunna nå John och när hon gör det frågar hon honom hur det går. När John säger att han är okej men att han gärna vill komma loss nu svarar Susie att det ska de nog kunna lösa. Susie Matola är liten och nätt. Utöver att vara en duktig grottutforskare har hon dessutom lättast att ta sig fram i de trånga, smala gångarna i Nattipattigrottan. John, däremot, är 183 cm lång och väger 90 kilo och var på väg in i en del av grottan som är för liten för vilken människa som helst. Susie har ett rep knutet runt sina vrister så att räddningsteamet ska kunna dra ut henne ifall hon skulle fastna. Nu knyter hon ännu ett rep runt Johns fötter där de sticker upp ur sluttningen. Räddningsteamet uppe vid markytan drar allt vad de kan, men friktionen mellan repet och grottans steniga väggar blir för stark. Så de bestämmer sig för att försöka sätta ihop ett lyftsystem med hjälp av klätterkammar som de fäster i grottväggarna. Långsamt fästs kam efter kam i den porösa kalkstenen. Emellanåt testar de för att se ifall friktionen fortfarande är för stark. Under tiden sitter Susie kvar hos John och försöker hålla honom lugn. De pratar om Johns familj, att han förtjänar pannkakor när han tagit sig ut. Samtidigt märker Susie hur Johns andetag blir tyngre och hans röst mer nasal. Han har nu hängt i 70 graders vinkel med huvudet före i flera timmar och hans lungor börjar fyllas med vätska. Timmarna går. Det har för länge sedan blivit kolsvart över mynningen till Natipattigrottan och både sök- och räddningsinsatser och den lokala polisen har satt upp stationer i det kala, torra landskapet. Tisdagen den 24 november har nu blivit onsdagen den 25, dagen före Thanksgiving. Nu har John varit fast upp och ner så länge att räddningsteamet förstår att det behövs en läkare på plats och traumaläkaren Doug Murdoch anländer vid grottan. När han får höra att John nästan är upp och ner förstår han att de inte har mycket tid. En människas kropp är menad att stå upprätt. Nu kämpar Johns hjärta mot gravitationen för att pumpa ut blodet ur hjärnan. Det dröjer inte länge innan cirkulationen sakta ner och gifter börjar byggas upp i blodet. Den största oron för Doug är att om räddningsinsatsen lyckas skulle dessa gifter kunna rusa till Johns hjärta och döda honom ändå när han ställer sig upp. Men det finns inga alternativ. Och den bästa chansen de har att rädda Johns liv är att få ut honom ur grottan så snart som möjligt. Johns fru, Emily, väntar hela natten på ett samtal med beskedet att allt är okej. Att John är i säkerhet. När det samtalet aldrig kommer bestämmer hon sig tidigt på morgonen den 25 november för att sätta sig i bilen och åka till grottan. Hon förstår att hon inte kan göra något för att hjälpa, men hon vill finnas där för sin man. John kommer behöva en kram när han till slut tar sig upp. Hon möts av den lokala sheriffen och skräms av hur orolig han ser ut. Hans försök till lugnande ord hjälper inte alls. Räddningsvolontären Susie, som spenderat flera timmar nere i den trånga grottan, har nu tagit sig upp till markytan för en paus. Samtidigt gör räddningsinsatsen ett nytt försök att dra ut John med det nya lyftsystemet. Men hans fötter slår i grottans tak och efter så många timmar upp och ner är benen ömma av blodbrist. Vinkeln på sluttningen gör att det blir nästan omöjligt att dra ut John utan att bryta hans ben. Och i hans skick skulle brutna ben kunna chocka kroppen så illa att det dödar honom. Det ser mörkt ut för räddningsarbetarna som försöker få loss den 26-åriga John från sitt djupa fängelse, men de vägrar ge upp. De kommer på en ny plan och spenderar timmar på att nu istället borra fast nya, starkare ankare i grottväggarna för att sen leda repet igenom. Under tiden stannar volontären Ryan Schertz med John som nu varit fast i Natipattigrottan i mer än 12 timmar och börjar sväva in och ut ur medvetande. Ryan är också mormon och de två ber tillsammans och pratar om sina år av missionsarbete. När det är dags att testa det nya systemet är Ryan kvar hos John. Sakta, sakta lyfts kroppen och plötsligt får de ögonkontakt. Hej, säger Ryan. Hur mår du? Johns ansikte är lerigt och ögonen röda av tårar, men han svarar: jag kan inte fatta att jag är upp och ner. Plötsligt smäller det till. Ett ankare som varit fäst i kalkstensväggen har lossnat och träffat Ryan i ansiktet. Han är ordentligt skadad och det är blod överallt. John, som glider tillbaka ner i sluttningen, undrar vad som hänt. Ryan har svimmat men vaknar snart till och eskorteras ut ur grottan. Han byts ut av sin pappa, Dave Schertz, som också är med i räddningsteamet och har varit med och dragit i repet med bland andra volontären Susie Motola. Daves främsta uppgift blir att borra ett nytt hål att förankra repet i. Under tiden försöker han prata med John men får nästan inga svar. John har nu varit fast nere i grottan i mer än 20 timmar. Dave kämpar med borren i det fuktiga utrymmet och får till sist ett hål i den steniga väggen, men det visar sig vara för litet. Han borrar igen under tiden som paniken växer i hans bröst. Det går för långsamt. När Dave försöker knyta ett rep runt Johns midja ber han honom att dra in magen, men får ingen respons. Han fäster repet i det nya ankaret och börjar ta sig upp till ytan igen. Han måste stanna med några minuters mellanrum för att inte kräkas. När han kommer upp till markytan fattar han tag i den lokala sheriffen och berättar att han tror att det är för sent. Att John kommer att dö. Räddningsinsatsen har nu hållit på i mer än ett dygn. Det har blivit kväll igen och det enda som lyser upp bergsöppningen är räddningsteamets starka strålkastare. Alla är utmattade. Man bestämmer sig därför för att ringa Brandon Kowalis, en av de män som kartlagt Natty Patty 6 år tidigare. Ingen kan grottan så bra som han. När Brandon kommer ner till John med ny energi har han med sig en kommunikationsradio med Johns fru Emily i andra änden. Hon pratar lugnt och säger till sin man att han har kämpat så länge att han kan vila ett ögonblick. Men hon får inget svar. En sjukvårdare har följt med Brandon ner till John. Brandon har fått instruktioner om hur han ska använda ett stetoskop för att lyssna på Johns hjärta ifall sjukvårdaren inte skulle nå. Han trycker sin hand med stetoskopet så långt upp längs Johns bröstkorg som det går i det trånga utrymmet och känner att hela kroppen är kall förutom just på bröstet. Men han hör ingenting, bara sina egna rörelser. Sjukvårdaren byter plats med Brandon och 12:04 den 25 november dödförklaras John. Då har hans hjärta pumpat mot gravitationen i 27 timmar. Torsdagen den 26 november 2009 är det Thanksgiving i USA. Emily och resten av Johns familj har precis förlorat sin älskade familjemedlem när de får ett samtal från sheriffen som varit på plats vid räddningsförsöket. Han berättar att man har kommit fram till att det är för svårt och för farligt att försöka få upp Johns kropp. Istället kommer Natty Patty-grottan att stängas permanent och förbli Johns sista viloplats. John Jones blev bara 26 år gammal. När Emily föder parets andra barn en pojke, i juni 2010 får han heta John efter pappan som aldrig han träffade honom. Vid den igen cementerade ingången i Utahs karga berg sätts det upp en minnestavla med en bild på John, och Blowhole Hill döps om till John Jones Hill så att ingen ska glömma mannen som kröp ner i sin egen grav. Du har lyssnat på Kod Katastrof om Nattipattigrottan med mig, Tin Soneby. Manuset skrevs av Adelina Tim. Producent är Oliver Bergman och redaktör Alex Häger. Kod Katastrof produceras av Podplay.
Podplay, en del av